Årsfest. Jag hoppas verkligen att du har kommit hit på festhumör. Hoppas verkligen också att det blir en fest. Jag är så jätteglad att julen är över. Tack och lov att man börjar få komma in i några lite normala rytmer. Det är inte hälsosamt för någonting. Vad det säger, det är ande, kropp och själ att falla för mycket ut ur de dagliga rytmerna. Så jag hoppas du har hittat tillbaka till ditt verkliga jag här efter mycket julskinka och så vidare och så vidare. För det är här vi lever, eller hur? Det är livet, det är vardagslivet som är det verkliga livet som vi vill leva. Och det är där vi har en längtan av att våran kristna tro ska passa som hand i handske. Inte bara på årsfest eller på högtider, utan mitt i livet. Jag ska tala några minuter här innan jag går över i årsberättelsen. Så ska jag tala om någonting som ligger naturligtvis väldigt varmt på mitt hjärta. Någonting som jag tror är viktigt för oss att vi återkommer till gång på gång. Jag ska tala om församlingens vision. Jag ska tala om vad vi tror på, vad vi längtar efter att se. Kanske inte var vi alltid är, men där vi längtar efter att vara. Det som ligger varmast på vårt hjärta. Ordspråksbokens författare säger nämligen så att utan uppenbarelse, eller King James version säger utan vision, så går folk vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Om inte du och jag har någon riktning i vårt liv, så är det väldigt svårt att veta om vi går framåt eller om vi går bakåt. Vi har i vår ledarträning i församlingen de här sista året egentligen främst lagt en väldigt stor tyngdpunkt i att folk ska börja skriva loggböcker. Alltså inte bara en dagbok. En dagbok kan du också skriva. En dagbok är en sån att jag vaknade upp och så var jag glad. Och så sa frun något dumt och så blev jag sur. Och så tog det till eftermiddagen när jag var glad igen och så regnade. Eller någonting sånt. Det är som dagbok. Man skriver vad som händer i ens liv och så här. Men en loggbok så är lite annorlunda. Det är en sån här, det är en bok eller ett häfte eller en dator eller vad du skriver på. Där du skriver ner saker och ting som du jobbar med. Saker och ting i kanske din karaktär eller saker och ting i din relation, kanske ditt äktenskap eller din kondition som du behöver arbeta på och förbättra. Och när man skriver ner saker och gör vissa såna här föresatser, så är det väldigt lätt att följa upp. Går jag framåt eller går jag bakåt? Och vi tror att det där är väldigt viktigt. Därför är det väldigt viktigt också att församlingen har en tydlig vision, en tydlig riktning dit vi är på väg, så vi kan mäta, och det är lite jobbigt ibland, så vi kan mäta om vi går framåt eller om vi går bakåt. Jag ska bara nämna några ord om skillnaden mellan visioner, målsättningar och strategier. För ibland kan vi lite rodda, och det är nu inte hela världen om du lite roddar med de här termerna och så vidare. Men det är ganska viktigt att förstå skillnaden på de här. Vad är till exempel Sionförsamlingens vision? En vision, det är en drömbild. Det är det här drömscenariot dit man vill komma. Visionen förklarar den här verkligheten vill vi leva i. Det här landet, där vill vi bo. Det är våran dröm, det är våran längtan. Visionen svarar på en specifik fråga. Den svarar på frågan vad. Vad vill vi? Vad vill vi uppnå? Vad vill vi åstadkomma? Du kan till exempel ha en vision med ditt liv. Vad vill du åstadkomma med ditt liv? Vad vill du ha gjort? Vad vill du ha sett? Vad vill du ha upplevt i ditt liv? På samma sätt så har församlingen en vision. Vad vill vi nå? Magnus Persson, som är en förkunnare i Sverige, leder en församling i Malmö. Så han sa om vision på den här pastorsakademin som vi var på. Att vision, det, jag måste se här så jag citerar honom rätt. Vision är att börja med slutet i sikte. Vision är att börja med slutet i sikte. Du vet, när vi funderar på i församlingen, vad ska vi göra? Ja, men nu har vi ett helt år igen, 52 söndagar. Oj, vem ska predika alla de söndagarna? Vad ska vi predika om? Men om man har en vision, då vet vi redan vart vi vill nå. Vi är som inte där ännu och vi har inte uppfyllt alltihop. Men vi har börjat med slutet i sikte. Dit vill vi komma. Då blir det väldigt lätt, eller lättare, att veta vad vi ska göra. Om du har en vision med ditt liv, om du har en målsättning med ditt liv, så är det mycket lättare för dig att göra vissa val i ditt liv. Eller hur? Om du bara tänker så här, det som händer, det händer, och det som sker, det sker. Du är lite sån här fatalist. Så då är det inte så stor skillnad vilka val du tar. Men om du är på väg någonstans, fråga en elitidrottsman som tränar inför ett OS. Som är mitt uppe i, låt oss säga att det är en uthållighetslöpare, men som är mitt uppe i ett styrkepass då han bygger upp sin muskelmassa. Då kommer du att se att den tid han springer sin sträcka på, den blir faktiskt sämre. Han får sämre tid. Men han är inte så jättenervös, för att han har ett mål i sikte. Han har ett träningsprogram upplagt för att han ska nå det där målet. Det är vision. Att man börjar med målet i sikte. Man börjar och vet att snart en dag så ska jag stå där. Då får vi frågan, vad är vår destination? Himlen, säkert, dit är vi på väg. Men vad är vår destination? Jag ska spetsa till det ännu lite mer och göra det lite ännu mer obehagligt för oss. Och jag ska säga, när vi talar om vision, vad är vårt löfte? Komma tillbaka till det där om en liten stund. Det var vision. Målsättningar, vad är det för någonting? Målsättningar svarar på frågan när. När ska vi uppnå det här? Vad ska vi uppnå och när? Till exempel, inom det här året så vill vi att 80% av församlingsmedlemmarna ska få vara med i en cellgrupp. Eller innan det här året är slut så vill vi att alla de som på sätt eller annat har distanserats från församlingsgemenskapen ska bli kontaktade eller ska få en möjlighet att upprätta relationen med församlingen. Det är målsättningar. Det svarar på frågan när. Och sen då det sista ordet som vi myntar är strategi. Det svarar på frågan hur. Hur ska vi kunna uppnå det här som vi har sagt att vi ska uppnå? Var det svårt? Nej. Målsättningar, kan du gå tillbaka dit så vi får repetera lite. Vision, ett till. Så här. Vision svarar på frågan vad? Vad ska vi göra? Målsättningar svarar på frågan när. Delmålsättningar, delmål. Följande strategi svarar på frågan hur. Och det är klart att arbetar man på det här sättet, så här konkret, så är det väldigt lätt, är det mycket lättare att bygga upp någonting som leder någonstans. Eller hur? Som är på väg någonstans. Och det är det jag tror att vi ska ha. Vi går tillbaka till vision. Vår vision. Vad är vårt löfte till de som kommer till oss? Vad lov? Du vet, det är farligt att ge löften. Man kan bli ställd ansvarig. Men det utgående från det som vi ska tänka på, våran vision är. Vad lovar vi de som kommer hit till Sionförsamlingen i Vasa? Det första vi talar om, det är att vi säger att Sionförsamlingen i Vasa är en relationsbaserad församling. Det är det första. Sionförsamlingen i Vasa, ska vi få se om vi får den där. Sionförsamlingen i Vasa är en relationsbaserad församling. Varför, kanske du har funderat det, du som har varit med i församlingen en tid. Varför väljer vi att ta det här som på något sätt som det som är viktigast för oss? Ja, men en relationsbaserad församling, det låter inte så speciellt andligt. Det har ju inte ens Jesus i meningen. Eller hur? En relationsbaserad församling, vad är det och varför är det så viktigt? Jo, det är viktigt därför att relation är det fundamentala elementet i våran existens. Relation är det absolut mest fundamentala begreppet som finns för oss människor. Det är inget sån här hippt ord för att vi vill verka lite coola och vara lite så här 2010 eller 2011 församling eller någonting sånt. Relation är orsaken till varför då jag blev till. Det här behöver man predika i vårt västerländska individualistiska samhälle. Därför att det är nämligen så att Gud skapar dig och mig för att ha relation med oss. Det var orsaken till att vi blev skapade. Gud, det står i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen säger han då, låt oss, Fader, Sonen, den helige Ande, låt oss göra människan till vår avbild. Och så står de när dagen började svalka så gick Gud i lustgården. Jag tror att Gud gick varenda dag i lustgården. Och så satt han sig ner här, så här. Och så satt han sig ner med Jonathan. Och så frågade han Jonathan så här. Att, du har lagt namn på något djur här idag.
Ja.
Hur kom du på att det där skulle kallas myrslok? Och så diskuterade de och så funderade de och så på det sättet hade de gemenskap. Jag tror att de diskuterade flera saker på det här sättet. Därför att Gud skapar dig och mig för att ha gemenskap med oss. Det är vårt existensberättigande i gemenskapen med Gud. Därför är relation och den relationsbaserade församlingen, det ligger precis mitt i kärnan, säger man. Mitt i kärnan av vårt väsen. Det var det här som bröts i syndafallet. Vad är synd? Är det att röka, dricka? Är det att säga fula ord? Är det att vara dum med sin hustru och så vidare? Är det synd? Det fundamentala, den grundläggande synden, det är att relationen till Gud bröts. Människan valde att gå sin egen väg. Och som en symbol för det här så förjagades hon, eller fördrevs hon, ut ur lustgården. Gud fanns i lustgården, där satt de, hade de suttit och diskuterat myrslok och andra viktiga ämnen. Där satt de, men när synden kom så bröts relationen till Gud. Sen dess har människan varit vilsen. Sen dessa människan haft någonting inuti sig som inte fungerar. Därför att det enda stället där det fungerar, där människan är hel, det är i relation till Gud, till skaparen själv. Det här bröts i syndafallet. Lustgården, paradiset, det är gemenskapen med Gud. Å andra sidan, helvetet, vad är det? Man har ritat upp det med flammor av eld och så vidare. Och jag ska inte gå in på de spekulationerna. Men det verkliga helvetet, det är ju frånskillnad eller icke-gemenskap med Gud. En evig tillvaro utan gemenskap med din och min skapare. Det är helvetet. Därför ligger relation in i det mest grundläggande fundamentala saken i Guds rike. I Gamla testamentet beskrivs en hel del offer. Man talar om olika offer, brännoffer, rökelseoffer och så vidare. Men det finns ett offer som kommer gång på gång på gång på gång igen. Och det är gemenskapsoffer. Eller på engelska har man översatt det peace offering. Och alla de här andra offren, de var ju så att du brände ett offer för Gud. Det var Gud som skulle ha det. Om det blev någonting över så måste man slänga bort det eller på annat sätt göra sig av med det. Vid en del offer så fick också prästen del av. Men gemenskapsoffret, det offrade till Gud och prästen fick del av det och du fick del av det. För efter offret, efter att ha bränt det köttet en stund, så satt man sig ner och så åt man av det där köttet. Gemenskapsoffret, det kom gång på gång igen, om och om för människan. Därför att det är så viktigt för Gud. Hela offertjänsten, allt det här som du ser i det gamla förbundet, är på något sätt försök från Guds sida att få tillbaka gemenskapen med sin skapelse. Få tillbaka relationen med de människor som han hade skapat. Äktenskapets grundtanke är att bota mannen från sin ensamhet. Det är inte gott att mannen är ensam, står det i Bibeln. Äktenskapets grundtanke är relation. Gemenskap. Att vi inte är satta att vandra ensamma genom vårt liv. Därför har Gud format det så att vi får leva i ett äktenskap. Barn får födas in i ett äktenskap. Nu lever vi inte i en perfekt värld. Och det är inte alltid så. Det är medveten om, men Guds tanke var sån att vi skulle leva i gemenskap, i relation som man och hustru. Har du gemenskap så klarar du dig fastän livet i övrigt inte är perfekt. Vet du det? Du klarar dig fast du har lite, kanske lite skralt med pengar eller lite skralt med, till och med lite skralt med hälsan. Har du goda vänner, har du människor som bryr sig om dig, så kan de lyfta dig när du har det svårt. Men har du inte gemenskap och relationer så kan du vandra miserable. Vad heter det? Inte något bra i alla fall, känner du dig, genom livet. Trots att du har alla de andra sakerna. Du kan möta rika människor som är väldigt ensamma. Väldigt, väldigt bedrövade och deprimerade på grund av ensamheten. Nåja, nu har jag lagt grunden för relation. Sion, en relationsbaserad församling. Då måste vi citera Luther när han skriver katechesen. Så frågar han, vad betyder nu detta? Säger han varenda gång han har citerat, sagt någonting teologiskt. Säger han, vad betyder det här? Frågan blir då, vad är vårt löfte till människor som kommer in i Sionförsamlingen i Vasa? När jag skrev det här själv, jag tyckte det kändes jobbigt. Men det är så vi måste fråga oss själva, vad är vårt löfte? Alltså nu inte bara mitt löfte, jag talar faktiskt om dig. Va? De flesta av er här är medlemmar i den här församlingen, så nu är du delaktig av det här löftet som vi ger ut här, som beskrivs i vår vision. Två delar. Vad är vårt löfte? Att människor som kommer hit utan Gud i sitt liv kommer att ledas in i en levande och fungerande relation till honom genom frälsningen och in i ett liv tillsammans med skaparen av himmel och jord. Vi lovar alltså. Oops. Vi lovar att vision är ett löfte. Vår vision är ett löfte. Vi lovar att människor som kommer hit, inte bara hit i den fysiska byggnaden, utan människor som kommer in i vår gemenskap, kommer att ledas in till en levande relation med Jesus Kristus. Det var inte dåligt lova här. Va? Men det är det visionen talar om. Det är det visionen lovar. För det andra, att människor som kommer hit och saknar meningsfulla relationer kommer att få komma in i en miljö av vänskap och nära relationer till andra människor. Relationer där man bär andras bördor och själv blir buren. Det lovar vi. Det är vårt löfte. Kommer du hit i församlingen, kommer du in i vår gemenskap, så lovar vi dig att du ska få en relation till Jesus Kristus. Du ska få en relation, fungerande relationer till andra människor runt omkring dig. Jag ser att en del börjar svettas här nu. Nej, vad lovar han? Ja, men det har vi sagt här nu snart i 10 år. Den här visionen står i bjärt kontrast till samhällstrenden av egoism och oberoendeskap. Så ska vi förverkliga den här visionen, ska vi förverkliga de här löftena, så kommer vi att få arbeta en del i motvind. Vi kommer att få arbeta med en del värderingar, med en del inställningar hos både oss själva och de vi möter, som inte gynnar en relationsbaserad församling. Där vi får gå till Gud, där vi får vända oss till honom för att bli förvandlade så att det här löftet kan bli uppfyllt. När en människa som kommer in på våra möten och samlingar och våra gemenskap går bort utan att ha fått relation med vare sig Gud eller oss, då har vi misslyckats. Jag ska låta det där sjunka ner lite. Det är inte sån där riktig halleluja-predikan idag, men du ska lyssna till det här. När en människa som kommer in på våra möten, vår gemenskap, gå bort utan att ha fått relation med vare sig Gud eller oss, då har vi misslyckats. Eller med andra ord, vi har brutit vårat löfte. Vi kommer tillbaka till det där. Jag ska snart landa här. Sion, ett center som gör lärjungar. frågar vi med Luther, vad betyder det? Vad är vårt löfte här? Jo, det betyder, eller vårt löfte är, att de människor som kommer in i en relation med Jesus inte stannar där, utan kommer in i en lärjungaprocess som kommer att göra dem lika Jesus på område efter område i ditt liv. Det lovar vi där. Att det inte blir bara en sån här engångsupplevelse, utan att det blir en process där jag blir mer och mer lik Jesus. Det är vad Sion, ett center som gör lärjungar, ger för ett löfte. No. Då kan du fråga dig då, ger inte vår vision ganska stora löften? Absolut. Är det inte farligt att ge så stora löften? Absolut. Lever vi alltid upp till dessa löften? Absolut inte. Vad händer om man inte kan leva upp till ett löfte som man ger? Man blir en lögnare. Eller hur? En kär vän i församlingen kallade mig lögnare en gång. Och jag funderar, vad är hela fridens där? Jag är väl ingen lögnare. Men den här människan sa så här att när du lovar någonting och säger jag ska göra det här och det här och det här, men inte gör det, då blir du en lögnare i mina ögon. Och jag måste erkänna att det var sant. Så när vi lovar någonting men inte kan hålla det, så då blir vi lögnare. Så då blir frågan, vad ska vi göra då? Vad ska vi göra åt det här med vår vision? Tycker ni att vi ska lova mindre? Ja, I know best, för att vi var på säkra sidor. Va? Ska vi nöja oss med medioker söndags gudstjänstverksamhet? Där vi kommer och så tittar vi varandra i nacken en gång i veckan och så går vi härifrån. Var och en sköter sitt eget business. Var och en är sin egen lyckas med. Har du något problem så får du en klapp på axeln och säger ja, men Herren är nog med dig. Det är bara att ta dig i kragen lite. Ska vi lova lite mindre? Va? Är det någon som vågar säga det? Eller bara skakar ni på huvudet? Ska vi lova mindre? Nej. Men vad vi ska göra är, vi ska söka Gud. Vi ska be och vi ska fasta. Men vi ska också arbeta smartare och bättre. Vi ska träna och involvera flera i arbete tills vi kan hålla våra löften till varenda en som kommer in i vår gemenskap. Det ska vi göra. Vi ska arbeta hårt, vi ska vara beredda att slita ont, som Paulus säger, så att ingen som kommer in slinker in och slinker ut. Utan vi ska kunna ta vara på, ge meningsfulla relationer med Gud och människor och de som kommer in. Det vill vi arbeta för. Eller hur? Amen. Det vill vi göra. Vi har satt vår hand till plogen och vi tänker inte se oss om. Den här visionen som jag förklarar för dig, den brinner jag för. Det är det här jag längtar efter. Ska jag hålla på, tänker jag säga, med andligt arbete, så är det här jag vill göra. Det är det här jag vill sätta ner min tid på. Det är det här jag vill engagera mig i. Det är det här jag vill satsa på. Sen får vi bryta ner vår vision i målsättningar och strategier och så vidare. Det är också viktigt. Vi ska inte bara bli flummiga och tala om vårt drömland. Utan vi ska tala om målsättningar. Den här månaden till exempel så har vi sagt att vi vill återförankra visionen. Det är därför Julia predikade, hon predikade. Det är därför jag predikade. Det är därför du kommer att höra, den här månaden kommer du att höra om den relationsbaserade församlingen. Januari, eller februari, mars, april och maj kommer du att höra om att vinna, förankra, träna, sända. Vi kommer att göra som Petrus säger. Vi har gjort det som vår uppgift att tjata på er. Ända tills det går ner, vilket det har gjort också, vilket gläder oss väldigt, väldigt mycket, som vi kommer att se längre fram. Det har gått ner i lagren, det har blivit en del av oss. Men det kommer att bli det ännu mycket mer. Vi kommer inte att bli distraherade. Vi kommer inte att hitta vad är nytt för dagen, var blåser vinden, vad kan vi göra nu och så vidare. Så vi kommer att fortsätta att arbeta med det här tills vi ser att vi lever i vårt drömland. Tills vi ser att vi håller det vi lovar. Tills människor blir omhändertagna. Till sist, strategier och arbetsmetoden. Processen är vår arbetsmetod. Det betyder det att allting sker inte bara på en gång. Allting sker inte bara på ett möte. Till och med frälsningen är en process. Där jag vandrar från att inte alls tänka på Gud till att ha överlåtit mig helt till honom. Processen är vår arbetsmetod där vi stegvis blir mer och mer lik Jesus Kristus. Den här processen är på många sätt utstakad i de här vinna, förankra, träna och sända som vi kommer att höra mer av. Det är en process där du och jag år från år blir mer lik Jesus. Och ju mer vi blir lik Jesus, ju mer kommer visionen att bli en verklighet. Processen är vår arbetsmetod. Vårt forum är cellgrupperna. Vi arbetar med cellgrupper, vi kommer att fortsätta att arbeta med cellgrupper. Cellgrupper som ser väldigt olika ut. Det är inte alla ska inte stöpas i en och samma form. Vi har allt från ungdomsceller till pensionärssamlingarna till det ena och med det andra. Men vi tror på den mindre gruppen. Amen. Vi tror på att det är viktigt att fungera på det sättet. Vi tror att varje människa ska ha rätt att vara med i en cellgrupp. Jag är inte bara föreståndare för den här församlingen. Jag är också tonårsfar, om du har missat det. Jag har 2 tonårspojkar och en dotter som tror att hon är i tonåren. Men hon är där snart. En fantastisk dotter har jag. När barnen går in i tonåren så minskar föräldrarnas inflytande på ett sätt över deras liv. Vad de då behöver är cellgruppen, cellgruppsledare som tar hand om dem. Jag kommer alltid som familj, som pappa att ha ett inflytande över mina barn. Det är helt klart. Det kommer jag att ha, jag har inte bara ett inflytande. Jag har också ett ansvar över mina barn. Men de behöver också andra förebilder. Därför finns det i den här salen 2 unga människor som är speciellt högt upp på min böne- och tacksägelselista. De är de viktigaste personerna i mitt liv, men det kan jag inte säga. De har redan sitter här nu på första bänken. Men de är jätteviktiga. Jag vill faktiskt ta upp de här. Jonathan Wittig, var är du någonstans? Är du här? Där är du, kom fram. Och så Sofie Nylund, var är du? Kom fram här. Jag tycker ni ska ge dem en applåd. Så här ser de ut. Jag säger inte att de är bättre cellledare än någon annan i församlingen. Men de är de viktigaste cellledarna i församlingen för mig. Därför att Samuel och Sebastian så har Jonathan som cellledare. Och Emeline har Ia som cellledare. Och jag ber för dem varje dag. Jag tackar Gud för dem. Därför att de är så otroligt viktiga. Det vet varje familj, varje mamma och pappa. Vet hur viktigt det är för barnen att få andliga förebilder. Så att ni är jättedyrbara för mig. Jag vill ta upp er här bara för att få säga det så här offentligt. Nu åt er att ni är fantastiska. Jag älskar er. Och i vår familj är ni jättevärdefulla. Så nu får ni gå ner och sätta er. Varsågod. Vi vill få vår vision att fungera. Vi vill få våra målsättningar uppfyllda. Vi vill få våra strategier att fungera. Till det behövs vi alla. Vi behöver arbeta tillsammans. Ingen av oss, eller alla av oss, vet att det här är definitivt inte en perfekt församling. Det är inte. Men det är en församling som längtar efter att nå sitt drömland. Det är en församling som längtar efter att uppfylla deras vision. De som startade 1926. Som startade upp det här församlingsbygget. Vi längtar efter att få se att det här blir en verklighet. Vi längtar efter att få se människor i kontakt med Gud. Så jag vill säga som Nehemja säger i Nehemja 2:18. Och med det vill jag sluta. Där står det: så låt oss stå upp och bygga. Låt oss stå upp och bygga. Visionen tillhör dem som gör den. Inte de bästa, inte de som är bäst att prata eller bäst på det ena eller det andra, utan de som är villiga att lägga sin axel under och säga: jag vill vara med och bära, jag vill vara med och hjälpa, jag vill vara med och hjälpa till. Låt oss tillsammans stå upp och bygga. Ska vi be?